Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. För min del så blir det långkalsongspodd. Det är en tidig morgon mitt i stockholmarnas sportlov och jag är redo att efter poddinspelning sticka ut i längdspåret. Jessica, hur är status för dig?
Ja, du, för min del så är det morgonrockspodd, kan jag säga. Morgonrockspodd och ny luskammat hår sitter jag med här. Riktigt mysigt.
Nej.
Ja, det är underbart, den här lussäsongen. Oj, 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 vad man älskar den. Tjo för drittan. Alltså, jag förstår inte hur Altisam lyckas liksom kasta löss på mig också. Det är nog för att vi kramar så mycket, men... Jag ska berätta vad jag är, Lovisa. Det här är faktiskt helt sjukt. Jag vet inte vad du har för erfarenhet av löss, men av någon anledning så vi får hem löss alltså varje vinter eller höst eller när det är de är. Men någon gång varje år kommer det hem löss. Så att jag är något av en expert på luskamning. Jag måste tyvärr göra det på mig själv för att ingen annan i familjen är ens i närheten av lika bra som jag är. Så att jag gör det på mig själv också. På Sam, alltså på riktigt, jag kan sitta vid matbordet. Han kan sitta liksom bredvid mig eller på andra sidan. Jag kan se i ögonvrån att det rör sig i håret. Alltså på flera meters avstånd. Så är jag bara så här, är nu jävlar är det löst igen. Sen kan jag bara gå fram till honom och så kan jag bara, puff! Hugga lusen. Alltså jag är som en levande jävla lusplockare. Nej, med fingrarna. Ja, men precis, med pincettgreppet.
Ja. Pekfinger och tumme.
Ja, 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 ja. Jag tar den i farten. Jag bara, bup! Lusjävel, mig kommer du inte undan alltså. Alltså jag har en sån lusradar så det är helt sinnessjukt. Och ibland, du vet, när man har hälsat på folk så, och man sitter med deras ungar i soffan eller sitter och pratar och bara, jag ser direkt så här, fan, ungen har löss. Så kan jag nästan ibland börja plocka bara för att det är någonting som, jag är som en fågel, jag vill bara sitta och plocka bort dem så här, du vet, såna här fåglar som sitter på elefanter och plockar små grejer.
Alltså jag har noll erfarenhet av löss. Varken som barn, som vuxen, som förälder. Aldrig sett, varit i närheten av att se en lus.
Skämtar du med mig? Va? Vad gör de på era barns förskola och skola? Eller så har du missat? Du har missat dem kanske.
Men de har ju också i och för sig haft lite kortare hår. Alltså, i perioder så har de ju haft riktigt, riktigt kort. Så kanske bara att det inte finns någon lång lian för dem att fästa sig i.
Ja, herregud alltså. Det ska vi inte ens prata om. När mitt ena barn hade väldigt långt hår ett tag. När man skulle luskamma då. Det var... Man kan säga så här, man fick ta ledigt en vecka för att komma igenom. Uscha mig. Så det är lite grann min status, men det är väl också en bra start på dagen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden LOVISA25 eller Jessica 25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
I förra veckans avsnitt av Träningspodden så hade vi 2 cliffhangers. De måste vi följa upp idag.
Ja, precis. Och det var ju huruvida du skulle klara av att åka dina lopp eller ej. Och jag skulle gå på en hälsoundersökning.
Kan vi inte börja med din hälsoundersökning?
Jo, men det kan vi faktiskt göra. Nu har jag tagit fram mitt lilla protokoll här också. Ska se, jag ska ta upp det här och visa så att jag inte glömmer någonting. Nej, men det här var ju en surrealistisk upplevelse, måste jag säga. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig, men det är ju det här då som heter Neko Health. Och det är så Spotify, Daniel Ek, som har startat det. Och de ska ju liksom ligga i framkant och vara så här framtidens hälsoundersökning. Alltså det är ju en budgetvariant av det man gör till exempel hos Executive Health. Du vet, när man scannar hela kroppen för 50 000 bananer. Och det här är ju inte riktigt, alltså man får inte riktigt samma... Så mycket data får man inte. Och det är inte samma, så här, man gör inte arbetsprov och man tar inte avföringsprov och sådana grejer. Så att det är liksom inte, det är inte 100% total hälsoundersökning, men ändå jävligt fascinerande. Du vet, man kommer dit, så ligger det på mitt i stan i Stockholm, mitt emot Modgallerian. Så är det liksom glasdörrar till en liten entré. Så man ringer på där och så släpps man in. Och så tänker man sig att man ska gå in i någon slags reception. Nej, det gör man inte. Utan man får sitta där i den här lilla entrén på en liten soffa. Väldigt kallt, så här, man hinner bli jättenervös. Och sen så får man byta från sina skor till ett par tofflor. Och så får man gå direkt in i ett litet omklädningsbås, kan man säga. Det är inte ett omklädningsrum, det är som en liten hytt, kalt, vita, ljusgula väggar, allting väldigt kalt så. Och där man säger, du kan ta av dig alla kläder, och förutom trosorna då, och ta på dig morgonrocken och så ska du väga dig och så kommer du in till mig. Okej. Okay. Så då gjorde jag det. Gick in i det här rummet som var lite grann som att kliva in nästan i ett rymdskepp, kändes det som. Det var verkligen så här. Vita väggar, en robotröst som pratade med en welcome to Neko Health. Alltså, det var faktiskt väldigt kul. Och så fick man ställa sig en sån här stor variant av en sån här säkerhetskontroll på flygplatser. De här nya, du vet. Som fotar av en.
Armarna utåt, handflatorna framåt och så snurrar det.
Exakt. Så en sån kliver man in i. Och så får man lämna morgonrocken, kliver man in, där står man där i bara trosor. Och så snurrar det runt den och tar bilder. Och så får man vända sig om och så tar det bilder av baksidan. Och så kliver man ut igen. Och sen när man har gjort det så får man lägga sig på en brits. Och så får man massa elektroder på sig. Och samtidigt så får man ta blodtrycket både på handleder och fotleder. Och så tar man EKG och så mäter man... Alltså det här var en sjukhet som jag inte fattade riktigt vad man gjorde. Man liksom fotade av handleden med någon konstig scanner. Och det var jätteobehagligt. Hon bara, du kan titta på det här på skärmen. Och jag tittade på det och bara, åh fy fan, det där vill jag inte se. Men jag har ju handledsfobi. Det har jag nog berättat i träningspodden förut.
Nej!
Det måste jag ha gjort.
Nej! Jag har inget minne av det. Handledsfobi.
Ja, alltså... Det här är faktiskt jävligt äckligt. Nej, men jag har... när jag var kanske 12 så bråkade jag som vanligt med min syrra. Och jag hade väl tagit någon grej av henne, tror jag. Det här var på vårt landställe. Och jag sprang iväg från henne och hon jagade efter mig. Och så skulle jag springa ut ur huset då. Och då hade min morfar... det var en sån här dörr med glasruta. Och så hade min morfar satt på ett sånt här stopp i dörren så att den inte skulle stå och slå, utan den var ganska trög. Så man måste liksom trycka ner handtaget och lite kraft för att trycka upp den. Och tänkte inte jag på. Så när jag ska springa ut så trycker jag på glasrutan för att öppna dörren. Och då åker ju min hand rätt igenom glasrutan. Och jag skär ju upp hela handleden. Alltså jag var så nära att skära av pulsådern. Du vet, jag sitter nu och gömmer mina handleder när jag pratar om det här. Det här är så jävla obehagligt. Så att det sprutar ju blod. Och jag har liksom fortfarande ett långt R som går där på handleden. Så att om man inte vet om det här så kan man kanske tro att jag har försökt skära av mig. Skära mig i handlederna. Men det har jag inte gjort. Utan det här var ett olycksfall, verkligen.
Klassisk syskonbråk som går åt helskotta.
Ja, men som spårade lite grann. Och jag tror att efter det här så tycker jag att det är så jävla obehagligt med handleder. Alltså jag vill inte se dem, jag vill inte se blodkärlen på dem. Jag vill liksom inte tänka på att man kan skära sig i handleden. Och det här är en av mina starkaste fobier. Det är så fruktansvärt obehagligt. Jag vill inte att någon tar mig i handleden. Jag är väldigt rädd om mina handleder. De är som så små och tunna och det känns som att de bara kan gå av. Man kan klippa av dem med en sax typ. Äckligt. Så jag har i alla fall grov handledsfobi. Och då skulle jag ligga där och titta på när liksom den skannar hela min handled och jag ser alla blodkärl och allting. Alltså jag höll på att spy. Det var fan skitäckligt. Usch. I alla fall, jag vet inte vad den mätte, men den, jag tror att den skulle mäta så här, hur kärlen såg ut, hur fort blodet transporterade sig, om det såg ut att liksom vara någon klogg eller klogg någonstans och sådär. Så att det var, vad gjorde de här mätningarna då? Och sen, när man var färdig med detta, då kom en läkare in i rummet. Och hela tiden var det den här robotrösten som talade om vad som hände. So now you're gonna,
det var ingen människa där med dig?
Jo, en sjuksköterska. Där. Men hon sa ju någonting så här, men lägg dig bara ner nu så sätter jag på dem här. Men sen talade robotrösten om allting, vad som hände liksom. Så det var, hon körde inte, nu händer det här och det här och det här, utan det var lite grann robotrösten som gjorde, om man säger. So just lie down, relax, you can close your eyes if you want to, du vet, lite så. Men det kändes jävligt spacigt i alla fall. Och så kommer läkaren in och så säger hon så här, nu har jag tittat här på fotorna från alla dina födelsemärken. Då har den här, när man har tagit de här bilderna då, när man har stått där med armarna ut, så har den tagit bilder på alla märken på hela ens kropp. Alltså så sjukt. Jag tror att jag hade, nu verkar inte det stå här i sammanfattningen, men jag tror att jag hade typ 700 prickar. Alltså, och det är alla små, allt som inte är bara vanlig hudyta, det har den tagit bild på. Så 700 prickar tror jag. Och sen hade den, datorn hade valt ut 7 som den tyckte att man skulle titta närmare på. Och då kom läkaren in och så sa han så här, nu skulle jag vilja titta på de där prickarna då som jag har sett här i datorn. Och så tittade han på dem live och så sa han, men det här är ingen fara med de här, utan det ser bra ut. Men nu sparas alla de här bilderna på alla mina prickar. Så nästa gång som jag går dit, om ett år, som jag har bokat redan, då tar en bild igen och då kan du ju direkt se om någon prick är annorlunda. Vilket är jättebra, om den har ändrat färg, form, storlek eller vad som helst. Om man har fått nya prickar eller så, så har man ju jättebra koll på dem helt enkelt. Och sen så när man hade gjort det, då fick jag kliva in i ett annat rum. Också ganska kalt, vitt rum med en stor skärm och så en fåtölj då. Så sa läkaren, varsågod, sitt. Ja, så fick jag sitta där. Nu ska vi gå igenom ditt resultat här. Och så började han liksom trycka fram mitt resultat på skärmen. Kommer upp en bild, en 3D-bild av mig då, naken. Lite sådär. Jaha, där är jag, ja. Mm. Och sen så får man veta alla sina data. Och då... så var det väl framförallt, jag hade bra kolesterol, jag hade bra blodfetter, jag hade bra vita blodkroppar, neutrofiler som jag inte vet vad det är, basofiler, eosinofiler, det här är sånt som är i blodet alltså, lymfocyter, sänkan var jättebra, ingen inflammation i kroppen, bra glukos, allting var bra förutom blodtrycket. Det var inte bra, det var jättehögt.
Högt blodtryck?
Ja, och jag har aldrig haft det hela mitt liv. Men jag äter ju mediciner som gör att man kan få högt blodtryck. Man ska ju hålla koll på blodtrycket när man äter den här ADHD-medicinen som jag gör. Och tydligen så är mitt blodtryck, men det har liksom skenat. Det är inte så bra. Så det måste jag ha lite koll på. Kanske måste jag börja med medicin. Tyvärr. Men jag har fortfarande jättelåg vilopuls.
Så att jag känner så här, för han sa att du kanske var stressad. Jag bara, fast om jag låg där och var stressad, då skulle jag ju kanske inte ha 45 i vilopuls. Jag vet inte. Ibland kan man tydligen bli stressad och kan blodtrycket gå upp när man är hos läkaren. Liksom. Men ja.
Jag har faktiskt en PT-klient som... jag tror att jag pratade om det här för några veckor sedan, men höll på med så här stor hälsoundersökning, eller snarare då letade efter en sjukdom för att hon hade väldigt märkliga symptom. Och då gjorde hon en vanlig blodtrycksmätning, och då visade den att hon hade jättehögt blodtryck. Och hon själv har en känsla och en bild av att hon alltid har lågt blodtryck. Så här, får yrsel när hon reser sig upp för snabbt, vissa typer av styrketövningar, jätteknepiga att göra om huvudet rör sig mycket uppåt och neråt och så vidare. Så hon blev så förvånad över att systemet hade varnat då för hennes höga blodtryck. Och då lånade hon en egen blodtrycksmätare. Och så mätte hon hemma i lugn och ro en gång i veckan, tror jag, under 3 veckor. Mm. Och då visade sig att hon inte alls hade högt blodtryck på de mätningarna. Utan vi själva spekulerade i att hon kom hastandes till vårdcentralen mitt under dagen. Alla projekt var igång. Så då visade sig att hon kanske inte hade högt blodtryck. Men å andra sidan, äter du någon medicin som är blodtryckshöjande, då kanske det förklarar det. Men jag tänker mig att om du är inne och upplever det här futuristiska systemet och den här datorrösten, roboten som pratar med dig, då kanske det kanske skulle kunna ge ett utslag. Men det är bra att följa upp det i så fall.
Nej, men det kanske du faktiskt har rätt. Jag kanske ska testa det ändå, för jag fick direkt en medicin av min ADHD-läkare, för han var så här, men här, den här blodtrycksmedicinen kan du äta, men jag vill inte äta medicin om jag inte behöver, alltså då är det ju bättre att kolla det lite noggrannare och se om det verkligen är högt. Men jag kommer ihåg, för när jag testade i somras där, när jag skulle åka iväg på jorden runt, så var jag ju sjuk, och så åkte jag in och testade blodtrycket och så. Och då var ju hon verkligen så här, ditt blodtryck är jättehögt. Så jag fick panik, för att jag har alltid haft så här, ja men du vet det normala, vad är det då? 120 genom 80 eller något sånt. Alltså alltid ligger jag på det. Alltså stadigt, varenda gång jag har gått och kollat mitt blodtryck har jag haft nästan exakt samma. Och plötsligt så var det bara så här, sken, undertrycket över 100 och inte bra. Men det ska jag i alla fall kolla upp. Men en annan sak som man kollade, det var ju också greppstyrka. Och det är ganska kul. Då fick man en maskin och så skulle man trycka så hårt man kunde med både höger och vänster. För greppstyrkan sägs ju kunna avgöra dels hur länge man kommer att leva. Man ska tydligen ha väldigt bra greppstyrka. Men också hur bra man klarar sjukdom. Om man skulle bli riktigt sjuk, så tydligen så har greppstyrkan någonting med det att göra. Jag vet inte hur det hänger ihop. Har du koll på det?
Ja, det där är så fascinerande. Alltså, när man räknar på det, framförallt för kvinnor, så kan man se ett direkt samband mellan greppstyrka och förväntad livslängd. Och greppstyrkan, när man mäter den, till exempel då genom att man ska trycka ihop en sån här tång som mäter hur mycket kraft du kan lägga i nypet och trycka ihop, då finns det ett samband mellan hur mycket kraft du kan trycka ihop och hur mycket muskelmassa du har på kroppen.
Mm.
Så du slipper göra styrketester för armar, för ryggen, men du kommer ändå kunna se hur stark du är. Man har gjort så himla många sådana tester. Och då ser man, då har man ju en teori om att muskelmassa är en skyddsfaktor för väldigt många sjukdomar.
Ja, just det. Okej, det är så det hänger ihop. Jag förstår. Så det är liksom ett vad ska man säga, ett snittmått. Då kan man ta greppstyrkan och så kan man se på ett ungefär.
Ja, men det är som Cooper-test.
Ah, okay.
Alltså att man har gjort så enormt många personer som har fått springa i laboratorium med mask och springa 12 minuter och så mäta hur långt du kommer. Och så mäter man deras syreupptagning, alla åldrar och kön och olika viktgrupper. Och sen kan du göra testet själv och sen kan du titta hur du ligger till i en tabell utifrån alla de här datan som har samlats in från början från militären, och sen har ju det blivit liksom ett mer ett folkligt konditionstest. Men det finns också ett samband, inte bara sjukdomar då och förväntad livslängd, att man vet att det är bra att ha mycket muskler ju äldre man blir. Det handlar också om att du blir bättre på att ta emot dig i fall. För att fallrisken för äldre kvinnor är så pass hög att du inte kan ta emot dig när du ramlar. Och det och kan man inte ta emot sig bra, alltså att man inte har muskler och eller fettväv som dämpar fallet, så ökar risken för benbrott. Och benbrott ger en väldigt stor risk för att, gud vad hemskt det låter, men coola vippen för tidigt. Så det är det som är liksom äldre kvinnor och broddar. Äldre kvinnor ska därmed klättra upp på en pall för att ta ner sin glasvas högst upp i köksskåpet för att kunna sätta fina tulpaner. Och så ramlar man och så har man inte tillräckligt mycket muskler för att ta emot sig. Och det i sin tur gör att man hamnar i en vårdsväng och sen så kanske man aldrig blir riktigt bra igen. Plus det som man, om man då tänker, okej, vissa människor de har ju genetiskt lite mer muskelmassa, men de människor som har tränat sig till sin muskelmassa, om de har typ styrketränat, gå på gymping, olika typer av de här kognitiva övningarna, då får de också bättre reaktionsförmåga, reflexerna, för det är alltså att kunna liksom göra snabba rörelser, det här explosiva. Så det gör också då att man kanske till och med kan häva ett fall eller att göra någon snygg judorullning när man ramlar.
Hmm.
Så det är ju inte ett direkt samband mellan att kunna öppna en burk och inte svälta ihjäl.
Ja, men jag fattar. Men det är ändå en liten fingervisning, kan man säga.
Absolut, absolut. Och det som jag är nyfiken nu på, kunde du se skillnaden mellan vänster och höger?
Ja, men den var minimal faktiskt. Alltså det sjukaste var att när jag gjorde testet först, ska jag se. Det skilde, de mäter i kilo, det skilde 1 kilo mellan vänster och höger. Fast det sjuka är att vänster var starkare.
Ja.
Hur, är inte det här så konstigt? För hon bara, är du vänsterhänt? Jag bara, nej. Och hon bara, men då måste du nog göra höger en gång till. Så fick jag höger en gång till och då var det bättre, men det kom inte upp i vänstern fortfarande.
Nej, och då, det här tycker jag är jätteintressant, för när jag styrketränar med klienter då, och de börjar bli trötta i greppet, typ om man kan köra biceps curls, så kan de tycka så, högern orkar kanske bättre på att lyfta handen, men höger hand tycker också det är jobbigare att hålla handen. Och då tänker jag så här, ja, men om du ska öppna, första gången du ska öppna en syltburk när den har den här vakuum trycket, då håller du ju burken med vänstern statiskt, och det är högern som gör vridningar. När du ska öppna din champagne, vänster är bättre på att hålla fast, medan höger är mer motoriskt skickligt. Men ofta skulle du prova att försöka öppna din champagne och hålla höger och dra med vänster, då kommer du känna dig svårare.
Men gud vad intressant, för jag kopplade direkt ihop det med min axelskada. Att jag var ju så overksam med handen där ett tag och tränar ju fortfarande mycket lättare än vad jag har gjort innan på den sidan liksom.
Men, och skulle såklart också kunna vara det.
Ja, precis. Det kan ju vara båda delarna. Men det var ju intressant. Fast jag blev också ändå irriterad för att jag hade typ lite över normalt. Men jag bara, vad fan? Vadå lite över normalt? Så sa jag det till Patrik nu.
Vem vill vara på normalkurvan?
Nej, men exakt. Jag bara, du, kan vi köpa hem såna här greppstyrke träningsgrejer? Han bara, varför då? Jag bara, fan, jag hade bara normalt på greppstyrka. Typ lite över. Han bara, okej, men det är väl bra. Nej, det är inte bra. Varför? Alltså, jag har ju en självbild att jag ska vara långt över på alla. Ja. Att jag ska vara liksom topp. Så det var, jag köpte faktiskt hem, jag klickade hem direkt, du vet, en sån här liten greppstyrke.
En liten fjäderfjong.
Exakt, som man kan ställa styrkan i. Så nu kommer jag att köra greppstyrka varje dag. Oh, nej, men det var kul.
Men jag tror att jag pratade om det här i Träningspodden. Jag fick ju lära mig så mycket om händer och handleder, Jessica. Greppstyrka, tumrörlighet och så vidare när jag skadade mina händer.
Ja.
Men då berättade min arbetsterapeut som jag gick till. Alltså så skicklig äldre kvinna. Det var hon som hade i sitt mottagningsrum, så hade hon ju jättemycket så här bokhyllor, fast hon hade inte böcker i sina bokhyllor, utan hon hade bollar och det var lera. Men hon hade också ett helt hyllplan med massa vinflaskor. hon sa att mina äldre kvinnliga patienter, de är så omotiverade att träna sitt grepp. Men sen så när vi börjar träna på att öppna vinflaskor, då får de motivation. Då blir de jättetaggade. Men hon lärde mig om att det inte bara handlar om att kunna greppa hårt i att stänga handen. Utan hon vill ju också att man ska träna spridningen, the spread. Alltså att öppna upp handen och liksom sträcka ut fingrarna så mycket man kan.
Mm.
För att många har hela tiden händerna lite stängda. Typ som att man skulle ha ett okokt ägg i handen. Att liksom fingrarna drar sig in mot mitten. Och det är så man ofta sitter och jobbar. Man håller telefonen lite, handen lite halvstängd. Och då ville hon att man ska köra the spread. Och då hade hon en gummisnodd. Och det här har jag liksom börjat ibland. Ibland när jag har fått tag på en sån här riktigt tjock gummisnodd. Det kan till exempel vara om man hämtar efterkänd post. Det gjorde jag förra veckan. Då hämtade jag en bunt med efterkänd post från ett ställe.
Mm.
Och så var alla kuverten i en sån bunt med en sån här postgummisnodd. Och sen så skulle jag vara med på ett möte efteråt som pågick typ 1,5-2 timmar. Och då satt jag och snurrade den här gummisnodden från tummen. Och sen snurrade jag gummisnodden 2 varv. Och sen runt pekfingret. Snurrade gummisnodden till långfingret. Till ringfingret. Till lillfingret. Så att det blir, och så satt jag liksom och tryckte isär fingrarna. Då fick jag liksom motstånd från gummisnodden. Men det sa hon att det var en väldigt bra övning. För att kunna matcha stängstyrkan och öppna styrkan.
Gud vad spännande. Det kan man ju testa då själv om man nu, som jag, inte nöjer sig med att vara normal på greppet. Men jag tror...
Ja, men det är väl lite grann som med tårna. Alltså att kunna stänga tårna inåt. Alltså att kunna, typ som man ska plocka kulor med foten. Men också att kunna sträcka ut och sprida ut tårna så mycket som möjligt.
Det är svårare att sträcka upp dem tycker jag. Krumpa ihop dem är lättare, men... Att när man ska utåt uppåt, det är knepigt. Tårna får vi också jobba med lite grann. Nej, men det var och så, man tog en massa andra mått också. Men en annan sak som var intressant faktiskt, det måste jag säga. Du vet när folk håller på och gnäller, säger, jag har gått ner i vikt, det är så smal anorexi, trams. Alltså det är ju inget fel med min vikt. Jag mätte ju nu, jag har en helt normal vikt. Läkaren sa absolut inget om min vikt. Då sa jag ändå, så jag har gått ner ganska mycket senaste året. Är det något problem? Han bara, nej, du har en normal vikt. Inget konstigt med det. Men det som var bra då, det var att man också mäter den här viscerala fettnivån. Och jag tror att man uttalar det visceral. Det stavas visceral med C där i. Och det är ju då fett, mängden fett som omger de inre organen. Så det är liksom inte utefettet, utan det är innefettet. Och det är ju det farliga fettet.
Det är ju det manliga fettet.
Ja, men precis. För det är ju det som gör att man får hjärt- och kärlsjukdomar. Alltså det är ju en förklaring till hjärt- och kärlsjukdomar. Ju mer sånt, desto större risk är för att du ska drabbas av sånt. Och det sätter sig ju ofta runt, ja, men på magen då. För det är där du har dina inre organ. Och det är därför kvinnors midjemått ökar kanske när man kommer i klimakteriet eller blir äldre och sådär, för att man får mer av det här viscerala fettet, och det ska man ju försöka undvika. Och då så mäter man ju det här, och då finns det liksom en skala, och det normala är att ligga mellan 1-9, då är man normal. Har man från 10 och uppåt, så har man hög visceral fettnivå. Och jag har gjort såna här mätningar förut på Bionic, där man gör såna här kroppssammansättningsmätningar, du vet, med de här vågarna och sånt. Och då, nu var det ganska länge sedan jag gjorde det, men när jag gjorde det för kanske, vad ska vi säga, ett år sedan ungefär, kanske lite mer, när jag hade varit skadad precis och inte hade kunnat röra på mig så mycket, så jag hade väl lagt på mig lite då. Då hade jag ändå 7 på det. Och det tyckte jag var ganska högt. Alltså det är ju inte liksom över 9, men det är ju fortfarande ganska nära 9. Så jag kände så här, det här är inte så himla bra. Fett runt och inre organen, det vill man absolut inte ha. Ja, nu har jag kommit ner till 2.
Oj!
Eller hur? Och det är ju jättebra. Det är ju superbra. Det betyder ju att jag har minskat min risk för hjärt- och kärlsjukdomar ganska rejält på grund av det. Så att det finns ju väldigt mycket bra saker också med kanske att ha en hälsosam vikt för ens egen kropp. Nota bene, hör nu noga, för ens egen kropp. För min kropp mår ju bäst av att ha en lite lägre vikt. Jag tror också för att jag har ju ingen midja liksom. Jag är väldigt rak. Du vet, du har ju inte heller så mycket midja.
Nej, jag är smält som en badtunna.
Ja, men alltså, vi har ju liksom, våra höftben sitter ihop med våra revben i princip. Och då tror jag att det är större, du vet, midjemåttet är ju också ett mått så här, vad är ett sunt midjemått? Och då ska det vara så här, midja, höftratio eller något sånt, och så ska den ligga på något speciellt. Och jag är ju alltid över det för att jag har ingen midja. Alltså, vad ska jag göra? Min midja är lika stor som min höft. Så för mig tror jag att det är ganska viktigt att inte gå upp för mycket vikt, för att jag får liksom, det sätter sig runt min mage här där jag redan inte har någon midja, och det är ju osund vikt liksom. Förstår vad jag menar?
Ja, för mig så sätter det sig oftast mer på lår och rumpa, och för dig mer kring magen. Ja. Det verkar ju vara så här genetiskt var man tenderar att lagra det extra fettet.
Mm, jag har liksom en manskropp på mitten, så att jag behöver verkligen hålla efter min vikt för att inte få det där osunda fettet runt de inre organen. Så jag är tjej på ben och från tuttarna och upp, men på mitten är jag man. Tyvärr.
Det var förvånad Patrik blir när han upptäcker det.
Han bara, vänta. Nej, men jag har ju, alltså mellan benen är jag kvinna också. Men det är från liksom, vad heter det, pubisbenet, ja, upp till brösten där jag man.
Men jag tänkte på det, apropå det manliga, manliga bukfettet som man kallar det ofta för. När jag ser den typen av, liksom, av manliga magar, väldigt ofta så kan man ju se att de har ett navelbrock. Och väldigt ofta så kan jag se att de har en diastas. Att de har en magmuskeldelning. Mm. Sen har de väldigt lite underhudsfett. Alltså så att allting är hårt. Men liksom magen är ändå ganska så rund. Och jag tänker på det. Alltså hur, nu tycker jag mig se en vändning av vindarna. Men man har ju liksom hela tiden under många år pratat om den kvinnliga bålen och liksom att kvinnor måste ta hand om sin hälsa och så vidare och vakta vikten och sådär. Men att man nu i större utsträckning börjar liksom i media prata mer om liksom den manliga bålen. Och just det där med diastas och navelbrock, de kan också få ljumskbrock och så vidare, för att det är ett så stort tryck inifrån, inte på grund av att de har stora organ, visst då kanske har förstorat både det ena och andra, men just att de har så mycket fett på insidan, men det syns inte för att de är så hårda i kroppen. Så, och jag tror ibland också tänker jag att de här män känner sig vältränade för att de inte har så mycket löst att greppa tag i, så som vi kvinnor står och gräver i kärlekshandtagen eller greppar på insida lår och liksom grämer oss över att det är mjukt.
Men det mjuka, men alltså, fettet är ju inte farligt. Det är ju det där fettet inuti som är det farliga.
Ja, och det ser ju inte männen.
Exakt.
Så de tycker liksom att de har en bra torso.
Ja.
De är stora, manliga, kraftfulla, men vi som kan titta på kroppar och dra några slutsatser åtminstone, särskilt om vi vet lite grann om livsstilen, då kan vi säga att det kanske inte är så bra.
Exakt.
Och inte låg vilopuls.
Nej, men precis. Så det där är ju, där kan man ju gärna ha en förändring, tycker jag. Som sagt, om det är lite gosig, dallrig rumpa, det skadar inte ett dugg alltså. Men däremot att ha inre organen täckta av fett som inte syns, det är jätte dåligt för hälsan. Men ja, men det var det.
Vad fick du mer veta, och vad liksom fick du uppfyllt det syfte du hade med, förutom att du körde träningspodden testar?
Ja.
Ditt personliga liksom, vad skulle du göra med resultatet då? Ja. Förutom det höga blodtrycket.
Nej, men det som var kul är för att man förstår ju liksom hur de här grejerna fungerar. De vill ju att man ska ha som en slags prenumeration, kan man säga. För att innan jag lämnade doktorn så sa han till mig så här, ah, om du vill så kan du redan nu boka återbesök om ett år, för att man ska gå en gång om året. Och då får du boka en tid nu, den kan du ändra sen och betala nu. Så man måste betala med en gång då.
Mm-hmm.
Och då är jag såhär, okej, okay, men om jag vill vänta då, för jag vet inte vad jag gör om ett år och vart jag är och sådär. Och då sa han, ja men det kan du göra absolut, men då hamnar du i kön igen. Så då kommer du få stå och vänta på, från din köplats liksom. Och då är det inte säkert att du får en tid inom ett år, utan då kanske det blir mycket längre fram. Så jag bara, ja men då bokar jag då. Så jag bokar det nu igen. För det som jag tycker ändå är fascinerande, för att jag saknar ju det här lite grann i vården, att man har en uppföljning och ett helhetsgrepp om hälsan. Och nu är det ju många delar av hälsan som man inte kollade på den här undersökningen, men det de ändå kollade kan ju vara bra att hålla koll på. Så jag tänker just med så här, hudförändringarna. Där har de ju superkoll, för de har tagit bild på varenda prick på hela min kropp. Och också alla de här blodvärdena, det kommer man ju att kunna mäta. Och se om någonting förändras, om plötsligt ett värde skenar iväg eller ett värde förbättras. Jaha, vad har jag gjort nu då för att det här har blivit bättre och sådär. Och det tycker jag känns ganska bra. Och speciellt i min ålder, alltså jag fyller ju snart 50, så vill man ha regelbundna hälsoundersökningar. Jag vill hålla koll på de där grejerna. Jag ligger hellre i framkant än att jag går till sjukvården när jag redan är sjuk eller mår dåligt eller att det redan har liksom skenat iväg. Och nu kände jag så här, jag blir väldigt lättad när jag har gått och gjort en hälsoundersökning, för att jag känner mig ofta sjuk, men jag är ju aldrig sjuk. Utan det är ju alltid, alla mina värden är alltid bra, förutom nu då blodtrycket tyvärr. Och det är så skönt, för då är jag så här, ja, men då får du bara slå bort den här känslan av att du känner dig sjuk, för att du är ju inte sjuk. Jag har ingen inflammation i kroppen, jag har ingen infektion i kroppen. Uppenbarligen så mår min kropp ganska bra. Och det tycker jag är skönt, så att det var väl mest det. Men jag är ju fascinerad också av tekniken och vad den kan göra framöver, för att jag tror det här är ju bara början på vad man kan kolla av i kroppen. Jag tror att i framtiden så kan du bara ställa dig en sån där scanner, och det kommer ju inte att kosta 50 000 om 10 år, utan det kommer ju alla att kunna göra, och så bara läser den av precis allting i kroppen, bara så här, varning på de här grejerna, okej, det här måste åtgärdas, dit tror jag vi är på väg, och det här är väl starten, och jag tänker att jag ska hänga med.
Men tre frågor nu då. Nummer ett, vad kostade det här?
Det kostade 2500. Tyckte jag ändå var rimligt.
Jag trodde att det skulle vara dyrare med tanke på hur det säljs in. Så hade du sagt 10 000 så hade jag tänkt att det hade ändå funnits en sån marknad i Stockholm.
Ja, nej men absolut. Men det är ju det som är det coola, tycker jag. Att det här är ju... Alltså, det känns väldigt avancerat. Och det är så pass inom citationstecken billigt. Alltså 2500 för en årlig hälsoundersökning är inte speciellt dyrt. Det är det faktiskt inte. Om man tittar en snabb googling på nätet och ser vad det kostar, då kan man ju välja olika varianter. Men du får det ju knappt billigare, skulle jag säga.
Nummer två. Ville de sälja på dig några kosttillskott?
Nej. Ingenting.
Vad skönt, för det alltid tycker jag är jobbigt när jag har gjort några sådana här lite märkliga hälsoundersökningar eller behandlingar. Det är att de vill mer försälja kosttillskott till mig, och så känner jag mig osäker på, och vågar inte avvisa, för att man känner sig ändå lite skör när man står där naken i sin morgonrock.
Ja, exakt. Nej, men då hade jag nog tänkt att det var lite oseriöst faktiskt. Om det hade varit så, bara så här, här har vi vår lilla butik, du kanske behöver det här och det här och det här, jag skulle rekommendera att du köper det här och det här och det här. Det hade jag tyckt var så här, mja, det här känns inget bra. Men nej, absolut inget sånt.
Och nummer tre, i min bransch, då är människor väldigt kritiska mot sjukvården och att de fokuserar så väldigt mycket på sjukdom, vilket man ju hör, sjukvård. Men upplever du att det här är det som väldigt många tränings- och hälsomänniskor efterlyser, nämligen en preventiv undersökning? Alltså att man jobbar med preventiva metoder snarare än att behandla sjukdomar?
Ja, det tycker jag verkligen. Och det tycker jag väl egentligen att de flesta eller nej, det är de faktiskt inte. Just för att man följer upp det här, att det blir som en slags prenumeration, kan man kalla det, en årlig prenumeration, så tycker jag att det är preventivt. Sen är det klart så här, hade de hittat någonting på mig hade det varit jättebra, för då hade de skickat mig vidare till sjukvården. Och de har någon vårdcentral, tror jag, på Kungsholmen som de jobbar med. Så man får väl först gå dit och sen vidare till specialist, då, antar jag. Men framförallt så är det ju preventivt. För det här handlar ju om att nu kan jag hålla koll på mina värden. Och att jag har också det här i min lilla app, så jag kan se mina värden om jag skulle hamna i sjukvården av någon annan anledning, någon annanstans. Så kan jag fortfarande jämföra många av värdena och se om de fortfarande är normala. Så att absolut skulle jag säga att det är mer preventivt. Och jag tror man ska försöka tänka mer preventivt faktiskt. Jag vet att det är svårt att hinna med i livet när man är mitt i sitt aktiva liv och har jobb och karriär och barn och familj och allt möjligt att sköta. Men man tjänar väldigt mycket på det, att kolla upp hälsan innan man blir sjuk, tror jag. Det är i alla fall min filosofi, att försöka ligga steget före på alla de där grejerna.
Jag kom på en fjärde fråga nu.
Ja, säg.
Både du och jag har ju ganska starka hypokondriska sidor.
Ja, tyvärr. Usch.
Häromdagen så hade jag en blodpropp i foten.
Ja, och blodpropp, då har jag flera gånger i veckan.
Men det är skitjobbigt att ha så mycket blodproppar.
Ja, det är jättejobbigt.
Men då undrar jag, lugnar det här din hypokondriska sida? Eller ger det den näring?
Nej, men det lugnar den faktiskt lite. Det gör det. Och det gör det varje gång som jag går och tar värden eller kollar upp någonting som jag är orolig för. Som till exempel när jag hade problem med magen och genomled både gastroskopi och, vad heter den andra, rektoskopi. Alltså fy fan, det var ju ett helvete. Men det var ändå skönt att bara säga, vi ser ingenting på dina tarmar, vi ser ingenting liksom på, vad heter det, matsmältningsorganen eller matsmältningsvägarna. Eller, det ser bra ut. Då blir man ju ändå så här, fan vad skönt, då kanske inte jag behöver få panik nästa gång som jag har ont i magen. Nej. Så att det lugnar mig verkligen. Så det kan jag ju rekommendera om man är hypokondriker. Alltså att göra regelbundna hälsoundersökningar, det är ju skönt faktiskt. Men det kan ju också vara så här, för att ibland har man ju, som var jag förut, då hade jag ju ångest för att ens gå och kolla upp det, för att jag trodde att jag skulle få beskedet att jag hade cancer precis överallt och blodproppar, och förmodligen så har du kärl som kommer att brista vilken dag som helst, vi kan inte göra någonting åt det. Alltså sådana grejer. Och då vågade jag inte gå. Då var jag mer så här, nej men jag skiter i det, då är det bättre att jag bara dör knall och fall. Fast nu tänker jag lite annorlunda. Jag tror att det är för att man också blir äldre, att man vill ändå ha koll.
Mm.
Ja.
Jag hade ingen blodpropp i foten. Jag tror bara att jag hade ett litet blåmärke.
Ja, nej, men jag har ju heller aldrig blodpropp någonstans som jag tror att jag har. Men du vet, så fort jag får svullna ben, då får jag panik. Och så, min stackars mormor, hon fick så här, vad händer när kroppen blir för svullen? Man får vätska som gör att organen inte fungerar.
Typ någon form av ödem, eller?
Ja, exakt. Hon fick det. Och hamnade på sjukhus. Och hon överlevde ju inte det. Men hon var 96. Hon var ju gammal liksom. Men du vet, så varje gång som jag har suttit för länge. Och när jag ska ställa mig upp och benen är så här svullna. Du vet, man kan knappt sträcka ut dem. För att man har massa vätska i vaderna och sånt. Nej, men jag får panik. En gång så spårade jag helt. Jag var med min syrra och hennes man och med Patrik. Och bara var helt övertygad om att nu skulle jag dö. Nej, men nu kommer jag dö. Jag kommer dö nu. Jag satt och grät i flera timmar. Så min hypokondri är liksom på en nivå som de flesta kanske inte ligger på.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Ja, vad spännande. Tack för att du har varit och testat dig.
Men nu har jag testat det, så då kan ni ställa er i kö om ni vill. Det var ändå väldigt spännande. Men nu, Lovisa, är jag så nyfiken på hur gick det med dina lopp? Lyckades du liksom få kroppen i ordning för att åka 2 skidlopp?
Nej.
Nej!
Och alltså, jag tror att Gud, han hade en väl utarbetad plan för att hindra mig.
Okej, berätta om den här masterplanen som Gud hade.
Ja, det började typ en vecka innan vi skulle åka upp till Mora. Då ställde Tåg i Bergslagen in vår connecting-tåg från Borlänge till Mora strand. Uh-huh. Och så skulle det vara buss, 2 bussar skulle vi göra. Så vi skulle byta 3 gånger mellan Stockholm och Mora strand. Och redan där så var det så här, jag bara, åh gud vad krångligt, vi kommer komma fram mycket senare än beräknat, ja det löser sig. Jag ringde till och med till SJ och så här, för jag hittade alternativa resvägar, de bara, men vi kan inte lägga ut och sälja de biljetterna för det är för kort anslutningstid på stationen och det blir så jobbigt ifall folk missar tåget för oss och så här. Men så sa han ändå så här, fast om jag var du och ni kommer i tid, då skulle jag chansa att kliva på det här tåget. alltså jag skulle visa upp min biljett och förklara så här, jag bara okej, okay. Jag hade så här förberett, ja, men jag spelade lite dum. Mm. Om man spelar lite dum och är trevlig och blond och ler, då kommer man undan med väldigt mycket när man heter Lovisa Sandström. Men och sen så på onsdagen, vi skulle åka på torsdag mitt på dagen. På onsdagen, dags att börja packa. Och jag typ kunde inte så här huka mig ner för att fylla väskan med grejer. Och bara, åh, hur ska det här gå? Men så förberedde jag ändå. Så jag packade med mig dubbla, om att jag skulle kunna liksom ha dubbla underställ. Jacka och byxa tänkte jag att ja, men det kan jag tvätta. Jag vet att du tycker att det här är så ofräscht. Men jag kör ju det här fingret i på ena näsborren och blåser när jag åker längdskidor.
Va?
För att snuta mig.
Åh, det har vi pratat nej, om. Lovisa!
Men jag är så dålig på det så att jag prickar alltid mitt på låret.
Nej, fy fan!
Jag kan aldrig åka samma pass i längdbyxorna även om jag har haft underställ under så att de ändå är fräscha på insidan.
Nej, då har du så snorfläckar på hela dina byxor. Yes.
Långa strängar.
Åh, Lovisa!
Och sen som det är minusgrader, då fryser de och blir lite som ett hårt.
Åh, herregud alltså!
Men då hade jag ändå så packat med mig då, så att jag hade två ombyten för det här projektet. Och sen så på torsdagen då, avresedagen, då skulle jag jobba några timmar i gymmet först. Och så vaknade jag tidigt före min klocka, det är min nya grej, pensionären, vaknade tidigt. Och så skulle jag så här kolla vad klockan var. Så jag tog upp telefonen och var så trött i ögonen, så jag så här kisade lite grann. Och så bara tittade jag på telefonen och så bara, nej, sms från SJ. Och vad står det så här? Bara försöka gnugga ögonen för att kunna läsa så här noga. Och bara, då var tåget inställt från Borlänge. Eller alla tåg var inställda. Ersättningsbussar beställda. Urspårning. Jag bara, åh nej, jag orkar inte. Då skulle det ta typ 9 timmar för oss att åka från Stockholm till Mora.
Nej.
Jag bara, nej, det här går inte. Alltså, fick tag på en riktig chattperson. Adnan, ett namn på SI. Mm. Och då var klockan typ 17:45. Och jag så började chatta med honom och så skrev han så här, nej, men vi har lagt en beställning på ersättningsbussar från Sala typ. Jag bara, åh herregud, jag är ensam med två killar, massa packning. Och så sa han så här, vi har inte fått bekräftelse på de här ersättningsbussarna än, det är därför ni inte har fått någon alternativ resplan. Jag bara, det här känns väldigt otryggt för mig, skrev jag i chatten. Han bara, men jag kan köpa tillbaka biljetterna av dig för fulla priset, eller ja, inköpspriset. Och samtidigt då var jag så glad över att man kunde ha, liksom SJ-appen stängdes inte med chattfönstret när jag gick in och googlade andra grejer. Så då hittade jag en direktbuss från Cityterminalen med Masexpressen. 4 timmar och 10 minuter till Mora. Och jag så här snabbt försökte se, funkar den här avgången? Går att boka på den? Och då gick det, jag kom liksom till sista steget. Så då skrev jag till honom, mitt hjärta och mina nerver klarar inte av den här resan, så jag vill gärna att du köper tillbaka biljetterna av mig. Det swishar till, jag får tillbaka pengarna av SJ, köper bussbiljetter istället. Kostade 3 gånger så mycket.
Oj, oj, oj. Men ändå känns det tryggt med Masexpressen.
Masexpressen, man kan lita på dem. Och så 100 kronor per skidpaket som jag skulle lägga på bussen.
Oj.
Så det var ju liksom 1300 kronor. Jag tror vi skulle åka för typ 450 kronor egentligen med tåg. Och det var det 1300 kronor. Men ändå så skönt. Så då löste sig det. Men jag tänkte så här, ja, det är Gud, han håller på och kämpar med mig nu att jag inte ska åka. Och sen så jobbade jag några timmar, åkte till Cityterminalen, fullsatt buss. Den här bussen går hela vägen till Grövelsjön via Idre. Och det var ganska många som precis som vi hade fått det här sms:et på morgonen som skulle till Mora. Så den bussen var fullsatt och jag satt ju som, alltså jag satt så jävla dåligt. En timme in i bussresan, jag bara, alltså, nu känns det som att min rygg ska gå av. Så då följde jag till föga, för jag hade bestämt att jag ska inte åka det här loppet om jag måste ta Ipren förebyggande.
Mm-hmm.
Det är så, för mig, det är en sak det här vi pratat om förut. Att springa ett maraton och så sista milen ta en värktablett.
Men det får man göra,
det är okej.
Det tycker jag faktiskt.
Men inte ladda upp innan. För då, jag tänker att...
Nej, det är inte så sunt.
Exakt. Och jag tänker att det är klart att jag skulle kunna äta Ipren i smyg. Ingen skulle få veta det. Men jag tänker för min egen kroppsskäl. Och jag vill ju åka på sportlov veckan efter. Inte liksom ligga i sängen och bara med typ frossa och... Ja. Men... Så en timme in i bussresan, jag bara, alltså, det här går inte, jag kan inte sitta bekvämt. Jag försökte höll på och flätade mina ben och jag liksom la ut mina ben i gången. Och så här slogs av, herregud, hur kunde jag när jag var, då gick jag väl i gymnasiet kanske, åkte buss på riktigt hela vägen från cityterminalen till hemmavan.
Men man stod ut med så mycket grejer när man var ung som man inte skulle göra idag, alltså.
Jag skulle aldrig klara den bussresan idag.
Nej. Usch, det är mardröm att sitta så där trångt på buss. Man kan inte röra sig och få panik.
Och jag ska aldrig mer klaga på tåg.
Tåg är ju så skönt, för man kan ju gå upp och ställa sig och sträcka på sig. Och det är ju underbart.
Ja, men då så kom vi fram till Mora. Då hade vi förbokat en taxi. Fick åka taxi till där vi skulle bo. Ja, den taxin kostar ju 200 spänn. Mm. Så det blev ju en betydligt dyrare resa än ursprungligt. Men sen då, ja, 4-5 grader. Hellregn. Alltså det regnade så mycket. Så jag hade redan bestämt på bussen. Jag kommer inte köra imorgon. Var inte alls bitter. Alltså jag tyckte det var så himla nice att jag inte skulle ställa mig på startlinjen på... Kortvasan, då var så loppet 30 på fredag morgonen. Men jag var serviceteamet, jag åkte dit med killarna i bussen, såg till att de kom in i startfållan. Och sen så, så satte jag mig först i buss, för jag skulle tänka att jag åker buss tillbaka till Mora för att vänta in dem. Och sen så åkte aldrig den här bussen. Han bara, nej, vi måste vänta på tävlingsledningen, det är klartecken. Och då insåg jag när jag tittade på den här följåkare, alltså de här killarna åker så snabbt, jag kommer inte hinna. Så då klev jag av bussen och ställde mig och lyftade.
Oj!
Hamna med det, ja. Så är det en tjej som öppnar sin dörr så här, hon bara, hej. Jag bara, hej, får jag lyfta med dig till Mora? Hon bara, absolut, men jag sitter i ett jobbmöte. Jag bara, det är lugnt, jag kan vara tyst. Så satte jag med hennes baksäte, för hon hade ju hur mycket grejer som helst från hennes kompisar och kille som åkte
alltså,
samtidigt.
Alltså du är så rolig, du har inga hämningar verkligen.
Så jag satt i baksätet helt knäpptyst. Hon var med på ett teamsmöte. Sjukt duktig på engelska. Och jag förstod inte vilken bransch hon jobbade i. Men hon var så duktig på engelska. Och så var hon så skicklig i sin mötesteknik. Hon så här återupprepade vad andra personer hade sagt. Sammanfattade det. Ställde följdfrågor, upprepade igen, lämnade över stafettpinnen till personen. Alltså hon var så skicklig, så jag satt där i baksätet i typ 40 minuter. Och sen så var hon klar med sitt möte, hon bara, gud, jag ber om ursäkt. Jag bara, ursäkta, det är jag som är tacksam för att få åka med. Och då precis närmade vi oss Mora, värsta köerna. Och då hann vi liksom, så stack jag fram handen från baksätet. Hej, Lovisa heter jag. Det kommer jag inte ihåg vad hon hette, för jag var så noga med att säga mitt eget namn. Men så hann vi liksom prata om hennes liv. Och hon tränade med Bruce-appen, så hon tränade lite här och där. Och hennes kille skulle åka, och hennes tjejkompis och tjejkompisens kille. Och då frågade jag henne, vad planerar du att parkera någonstans? Hon bara, nej, men det ser ut som att det finns en parkering här borta. Jag bara, jag hoppar av här och så går jag sista biten. Så sjukt mycket bilar. Mötte killarna i mål. Då har den ena åkt 3 mil längdskidor på 1 timme och 51 minuter.
Oj! Alltså.
Och Sixten, han åkte på 2 timmar och 1 minut. Så det var tur att jag hoppade av i förväg. För jag kunde precis se när de kom in över Auckland-bron där. Men då var jag inte alls bitter.
Då alltså, kände du, gud vad skönt att jag slapp typ.
Sorbetspår. Alla var så blöta. De var så blöta. Usch. Hundar när de närmade sig Mora. Men så kände jag på eftermiddagen, då hade jag ändå hållit igång hela dagen. Så kände jag så här, men om jag gör mina gympingövningar, jag gör mina stretchövningar, det här kommer gå. Så jag hade redan hämtat ut mina grejer nästa morgon, kom inte upp ur sängen. Alltså jag fick välta mig över på sidan.
Nej.
Morgonen, alltså det är så stelt. Men så kom jag igång, jag åt gröt. Gick bort till bussen tillsammans med min kompis Ida som spontan hängde på tjejvasan då. Och sen så körde jag hela loppet, lugnt och tryggt, långa stavar så jag kunde stå ganska upprätt. Och sen åkte jag betydligt snabbare än förra året. Och efteråt hade jag inte ont någonstans. Alltså, det var så jävla, det var så konstigt. Så, alltså, så att jag har åkt Tjejvasan och jag åkte betydligt snabbare än vad jag trodde att jag gjorde. Jag tittade inte på klockan en enda gång. Och jätteglad. Och jag tänkte på en sak. Jag vet att du inte... Du har lite upp och ner med det här med könsseparatistiska lopp.
Mm.
Alltså, jag är ju för.
Du är för, ja.
Nu har jag sprungit Vårhuset. Och sen har jag kört Tjejmilen. Och för första gången i mitt liv då kört Tjejvasan. Då har jag ändå suttit i de här bussarna som går upp till starten i Oxberg. Både på Kortvasan två gånger och nu en tredje gång på Tjejvasan. Och jag kan säga, det är en helt annan stämning i bussen. Inte bara att busschauffören var värsta minglemaker. Han var så, han bara körde med micken och så här, som att han var på en alpresa. Han var så himla trevlig.
Han var mood manager.
Alla pratade med varandra. Det är så här positiv, lite så här pirrig, fnissig stämning. Väldigt minglig i Kortvasan-bussarna. Det är enstaka som sitter och pratar med varandra, men det är väldigt så här, tyst och lågmält. Och busschauffören, han typ uppmanade till att man ska ta på sig säkerhetsbältet. Det var liksom den moonmanagern, och den är ju inte jättepeppig. Och sen innan starten, i det här liksom stora startområdet, alla är så här positiva, jättemycket barn som rör sig runt, män som servar sina kvinnor. Och så här, det som jag tycker är så himla fint, och jag gjorde det själv också, men då kan så här en kvinna stå och titta på någon annan kvinnas skidor och så säger hon så här: åh gud, vad många klistermärken du har på dina skidor, vad duktig du har varit som har åkt så många lopp. Och en tjej som fick en sån kommentar, hon sa så här: tack, alltså jag kämpar på det här är, jag försöker köra Tjejvasan varje år och det håller igång min längdåkning på vintern inför, och alltså jag är väldigt stolt över varje klistermärke. En annan tjej, så här, hon bara jag har lånat de här skidorna, jag har inte åkt förut, så det är första gången. Och så sa du ser så proffsig ut. Och det var så här att alla så här är så positiva och berömmer varandra, och så här, jämfört med typ andra lopp då, Kortvasan, eller ännu värre Öppet spår som jag åkt, alla är så här knäpptysta, män står och tittar rakt fram, superseriösa, hörlurar på, ingen säger någonting till någon annan förutom typ akta skidorna. Aha. För att någon har råkat lägga skidorna lite grann i vägen. Och sen under loppet, så positiv stämning, någon så här ber om ursäkt om man byter spår lite för dåligt. Man kommer i kappen klunga, då lägger man sig längst bak i klungan och säger, nu kommer jag köra om så här, typ, här kommer lilla jag, och sen så stakar man om och alla bara, åh vad duktig du är, kämpa på, du ser stark ut, till skillnad från att så här, komma i kappen klunga bakifrån, akta på er, jag ska köra om. Alltså det är så att jag är för könsseparatistiska lopp på grund av stämningen, på grund av att i alla andra neutrala lopp så är det alltid fler män än kvinnor anmälda. Och det blir en annan stämning i min personliga upplevelse. Jag gillar när det bara är tjejer med.
Alltså, nu kände jag att jag ändrade mig också. Jag brukar väl tycka att jag inte gillar det. Eller vad brukar jag trycka? Jag vet inte fan. Men just idag så tycker jag i alla fall att det är superhärligt. Vad skönt. Alltså, jag kände också att det var mycket mysigare att vara bara med tjejer. Alltså, jag har tänkt på det mycket nu. Det här blir ju helt sidospår. Men du vet, med allt som händer i världen. Alltså, så ofta som jag tänker tanken så här, tänk om det var kvinnor som styrde överallt. Alltså vad annorlunda världen skulle se ut. Vi har ju inte det där i oss att vi ska kriga, vi ska fightas. Alltså inte på samma sätt. Utan jag tror att vi blir så här konkurrens och slåss om position och hugger varandra i ryggen och bla bla bla. Det är ju bara för att det är så få platser för kvinnor överallt. Det kanske finns en plats för en kvinna. Det kanske är så här, vi måste ha någon kvinna i styrelsen, men vi behöver inte ha mer än en. Och då är det klart som fan att man slåss om den platsen med andra kvinnor då. Och det tror jag bara är liksom uppfunnet av patriarkatet, att vi är såna. Jag tror inte att vi har krig i oss egentligen. Jag tror inte att vi har det där maktkampen. Sen finns det ju undantag givetvis, men kvinnan generellt. Så tänk om kvinnor styrde världen. Och tänk vad rena alla offentliga toaletter skulle vara. Fasiken alltså.
men du, tänk på din basket.
Ja.
Ni spelar ju ändå en könsseparatistisk serie.
Ja, alltså det enda som man kanske kan tycka är lite jobbigt med kvinnor då, det är att vi vill ju inte gärna trampa varandra på tårna. Man vill gärna vara kompis med alla. Det är liksom ofta, när det bara är tjejer med, så ska det vara ganska så här platt organisation. Det blir kanske lite grupperingar. Det är inte lika rakt som det kan vara när man jobbar med män. Jag har ju jobbat på en arbetsplats med bara män. Och det hade också sina fördelar. För att man förstod vart man hade dem. Alltså de kommunicerar rakt. Det är bara så här, det här är inte tillräckligt bra. Eller nu gör vi så här. Eller det här funkar inte. Eller alltså det är rak kommunikation. Och man vet vem som är chef. När man bara är tjejer så kan det bli kanske lite mer... Ja, men man måste... Folk säger kanske inte rakt ut vad de tycker om allting hela tiden. Utan det man vill inte stöta sig med någon, och alla ska bestämma lika mycket. Det ska vara demokrati och bla bla bla. Och det är lite svårt ibland, kan jag tycka. Så det kan vara lite klurigt med bara tjejer. Men jag tror fördelarna ändå överväger. Jag tycker att när du beskrev det nu så lät det ju helt underbart. Också det här med att man är peppig mot varandra och uppmuntrar och... Det gillar man ju jättemycket.
Att det är bjussigare.
Eller hur? Mycket bjussigare. Mycket bjussigare. Och mycket socialare, som du säger. Så tråkigt att liksom kliva in i en buss. Och jag har gjort det också. Du vet, när man ska springa maraton ibland. Och så måste man åka någon buss till startplatsen. Ofta svintidigt på morgonen. Man kommer där 16:00 och är lite trött själv och jättenervös. Och bara går in i bussen, känner ingen. Och stort leende och bara... Ingen ler tillbaka. Alla bara sitter och stirrar rakt fram med hård blick. Och då pratar jag oftast män. Ja. Och man bara, okej, okay, ja, jag sätter mig bara här på en liten kant. Jag ska inte göra något väsen om mig här, inte. Så du har faktiskt rätt i att det är lite annan stämning.
Men jag lärde mig en sak om mig själv under loppet faktiskt.
Vadå?
Jag hade ju bestämt att jag skulle köra utan fäste. Alltså, och kör man utan fäste, då kan man antingen ha sina vanliga längdskidor, sådana som man vallar, fast man lägger ingen fästvalla, utan man har glid under hela skidan. Eller så kan man då ha anammat den här nya trenden att man har stakskidor, och då är det skidor som man köper enbart för att stå och staka med dem. Eller så gör man lite mer budgetalternativ som jag, och det är att man använder sina skateskidor som är lite kortare, inte alls samma sån här fjong där framme, du vet den här ostbacken som blir längst fram på skidorna. Skateskidor är mycket mycket plattare, så då hade jag bestämt att jag skulle köra med mina skateskidor ut, så då bara glidvalla under, och sen så skulle jag ha mina klassiska pjäxor som ju då till skillnad från skatepjäxor är mycket lägre och mycket mjukare och flexiblare, så skulle jag bara stå och staka. Alltså bara stå och hej och hå och hej och hå, och det i sin tur kändes svårt. Det kändes också lite roligt, för att det är någonting som jag tycker är kul att träna. Jag tycker inte att det är så roligt att träna diagonalåkning. Den här när man ska liksom fram och bak med foten och försöka koppla ihop alla kroppsdelar. Jag tycker det är roligt att köra lite mer, hugga i och liksom skjuta på. Och det funkade alltid väldigt bra. Liksom jag hade väldigt bra glid typ första 12 kilometerna. Och jag liksom kunde ligga i bra klungor. Så länge som alla andra också stakade, då kunde jag ligga jättebra. Men sen när de började diagonala, då går det för långsamt om man står och stakar. Så då, och plus att man hamnar lite grann i orytm. För deras skida åker ju bak varannan gång åker jag höger skida bak och varannan gång åker vänster skida. Så då så finns det också risk att man råkar åka på någon. Men så då, då kändes det jättebra. Sen kom den första riktigt så här långa nedförsbacken. Och då hade jag tänkt så här, okej, allt som jag har jobbat upp i backarna, när alla andra saxar upp för en backe, då har jag ju fått stå och staka upp för. Men jag tänkte, men nu kan jag casha in där. Nu kommer ändå långa nedförsbacken. Och så hade jag känt att jag hade väldigt bra glid. Ser ett gäng långt ner i backen och förstår så här, att jag kommer glida i kapp dem.
Ja.
Gapar man mycket, mister man ofta hela stycket, mm, därför att jag ska byta spår då så att jag inte glider i kapp dem utan får ett eget spår. Men när jag byter spår halvvägs ner för backen, det första spårbytet som jag gör, då ramlar jag.
Nej.
Så alla de här som jag har åkt förbi och staka, de åker om mig.
När du ligger och sprattlar.
När jag ligger och sprattlar.
Nej.
Och alltså, jag fick värsta blåmärket på skinkan såg jag idag. Så där hade jag också kunnat haft en propp om jag inte hade vetat om att jag hade ramlat på den. Men, och då tänkte jag så här, det där var dumt Lovisa. Var inte så himla gapig i dig. Utan liksom nöj dig med att åka framåt. Håll inte på med massa spårbyten. Men sen så kom det en uppförsbacke typ 2/3 in i banan. Och då är det så, när man kör klassisk stil, då får du ju, då får du ju liksom staka upp för, eller så får du saxa upp för, eller diagonala. Det är liksom, du får inte skata upp för. Och i ett svagt mentalt ögonblick, då tittar jag framåt och så ser jag att det är ingen framför mig. Och så kastar jag en blick över axeln. Det kommer ingen bakom mig som ser mig.
Nej, du tänkte, fuskar! Nej, tänkte du fuska?
Jag tänkte fuska. jag skater upp på backen. Oh, och sen, Gud, en tiondel sekund senare så bara, nej Lovisa. Nej, vad tänkte du göra nu? Så då fann jag mig. Jag bara, nej, det är bara jag som kommer veta att jag fuskat. Men vad är det för typ av känsla när jag gått i mål och då ska kunna känna att nu har jag stakat 3 mil, mitt livs längsta stakning, och så har jag fuskat i en liten backe.
Det vill du inte känna.
Jag vill inte känna det. Ingen hade ju brytt sig, ingen hade fått veta det. Men inom i mig så blev det en jättestor grej. Så jag sa, nej Lovisa, och så så stakade jag och sen så saktade jag sista biten och sen så stakade jag igen och så bara, bra jobbat Lovisa, sa jag högt till mig själv att jag inte fuskade. Men vad intressant det där med att jag kom på mig själv i live action att kunna fuska och lyckas hindra mig själv till att inte fuska.
Men jag tror att det där är en jättemänsklig känsla. Att man känner, och jag tror det här handlar liksom, det här har vi med oss från stenåldern, att man tänker att finns det en lättare väg så borde jag ta den. Och speciellt när man är så trött, eller du vet, hade jag sprungit ett maraton och jag hade sett så okej, jag kan springa en liten genväg och tjäna 2 kilometer och ingen kommer att se det, så hade ju tanken ändå slagit mig att kanske jag ändå ska göra det. Men jag hade ju inte gjort det, precis som du. Men jag tror att just att man får den där tanken, det är nog högst mänskligt.
Ja, men frågan är ifall folk in general då nappar också på fusket.
Jag tror många fuskar. Jag tror inte många bryr sig. Men det där handlar om, för mig är ju fusk liksom, jag får ju panik på fusk. Jag blir ju galen, alltså. Du vet, folk som fuskar, det går inte. Så, men det är klart att jag själv har tänkt tanken. Men just därför skulle jag inte göra det. För jag skulle tänka precis som du. Hur kul kommer jag tycka det är sen? Även om det är bara jag som vet det. Hur bra kommer det egentligen att kännas, den här prestationen, när jag vet att jag faktiskt fuskade? Det känns inte bra.
Nej.
Och det gör bara inte det.
Och jag blev så glad sen att jag fann mig. Eftersom det går så fort i de här tankebanorna. De här tankesystemen där de skickar tankarna och hjärnan bearbetar och kroppen reagerar och börjar göra. Att jag fann mig och bara, nej, jag tänker inte fuska. Så det blev så här, att det blev en sån tydlig lärdom. Och när jag hade det lite kämpigt, jag var ganska stel sista 4 kilometer ungefär. Och hade jag vetat, tror jag, men det här vet man ju inte, det vill säga om ifall att när jag kom upp på Auklandbron och sen så är den svacka ner och sen är den uppförsbacke och då stod Sikten och Sigge och hejade där. Och så jag var ganska trött och Sigge höll på och ropade massa grejer till mig. Han är så duktig på att rapportera tider och, där, och då förstod jag inte vad han menade.
Det
var roligt. Efteråt. Men då visade sig, hade jag åkt lite snabbare de här sista 4 kilometerna, ungefär 1 minut och 20 sekunder snabbare, då hade jag åkt på 2 timmar och 15 minuter. Eller under 2.15. Och då hade jag sidat in mig till tävlingsklass nästa år. Det är väl klart att jag
hade... Nej, vad nära!
Ja, det är klart att hade jag haft koll på det så hade jag ju stått lite mer i fartställning. Jag hade haft lite högre startfrekvens. Jag tog det väldigt lugnt. Men jag, jag trodde att jag hade liksom en lång, lugn förmiddag i spåret. Och så visade det sig att jag hade åkt jättesnabbt.
Men du, var ändå inte det lite skönt så här... Jag tänker att du kanske lärde dig något mer om dig själv där. Att när du, tänk dig känslan om du verkligen hade kommit dit och varit superförberedd och bara känt att jag har verkligen tränat, jag har gjort allt jag kan, jag är i superform, jag ska prestera. Då är det ju närmare till hands att bli besviken på det man gör. Och nu när du hade så här, ja, ingen press, jag ska bara åka lite lugnt om det funkar, jag hade egentligen tänkt åka för jag har egentligen ont, bla bla bla. Och så gick det skitbra.
Ja, det är nog första gången i mitt liv som jag har haft den inställningen. Jag tror
var inte
det
härligt då?
Jag har inte tänkt på det förrän du säger så nu.
Tänk vad du presterade när du inte hade pressen att prestera. När du inte kände att jag har gjort allt jag kan göra och nu jävlar liksom. Nu var det bara så här, men jag går och åker och har lite nice. Och då slår du till med någon slags superprestation.
Ja, och vet du, det är roligt... Det är roligt att du säger det, för det är en sak vad man själv känner, men sen också vad alla andra har för förväntningar runt omkring. För Hans var ju jätteorolig. Han frågade mig på telefon när jag och Ida satt i bussen, i den här jättetrevliga mingelbussen. Då frågade han hur många procent av vanliga Lovisa är det som kommer köra det här loppet. Och då sa Ida, som känner mig väldigt väl, då sa hon bara, men 70%. Och då sa Hans så här, ja, men 70% av vanliga Lovisa är en ganska bra Lovisa. Det kanske till och med är så att 70% av Lovisa kommer att ha roligare ute i spåret än vad 100% av Lovisa gör. För 100% Lovisa är ganska så konfrontativ och forcerad och pushar och piskan på ryggen. Men 70% av Lovisa, det är ganska lagom och trevlig Lovisa.
Ja, men det är ju det jag menar lite.
Ja, och då så satt ju både Sikten och Sigge och Hans och många av mina kompisar och kunder satt och tittade både på mina så här mellantider när de rapporterades, och så finns det Vasaloppet TV. Då kan man se alla de här stationerna, så filmas det. Så ser man när åkaren kommer in. Och då så kom jag in i första stationen som är Hökberg för oss när man kör 30 kilometer. Och så ser de hur jag åker ur bild åt sidan. Och de bara, nej, nu bryter hon. Och hon bryter. Men det jag hade gjort var ett sånt rookie-misstag. Alltså, jag tyckte att det nästan var lite skämmigt att jag inte insåg det där, alltså i starten. Men när jag tog på mig skidorna i startfållan så tyckte jag att jag stod lite snett på skidorna. Så jag så här knöt om mina pjäxor och så här, bara, nej, men det kanske är lite ojämnt snö bara i spåret här. Så åkte jag, åkte. Bara, nej, men jag står lite skevt. Och så kom jag på, ja, men det är väl klart, Lisa, du står skevt. Du har säkert massa stora stenar i sulan under, mellan skidpjäxan och skidan. Så jag åkte av för att ta av mig skidan och ta av mig staven. Och sen så som på en häst, du vet att man så här, vad heter det, krafsar.
Ja.
Under hästskor.
Kratsar hovarna. Ja.
Ja, det gjorde jag på mig själv. Och tog bort flera stora stenar. Så sen så åkte jag ut igen. Och då såg de mig. De bara, undrar vad hon gjorde för någonting. När hon sprang ut och kissade i skogen. Men de, i deras hjärnor så var de så här, nej, men hon kommer bryta. Det var så osäkra de kände sig på mig. Och jag själv sa så här, men jag tar en station i taget. Men... Men ja, det var jättehäftigt att åka så pass snabbt utan att tycka att det var särskilt jobbigt i flåset. Ha en jättefin halvdag i spåret med jättetrevliga personer och direkt så här, det här vill jag göra nästa år igen, för det är ju min grej. Jag vill göra saker som jag vill göra igen. Att bränna ut mig är ju, det är inte så roligt när man känner att det här kommer jag aldrig mer göra igen. Så på kvällen, ja okej då, jag kanske gör det här nästa år igen. Men det var jätteroligt, så det blev en punkt för min Vasaloppshelg.
Ja, men och jag tänker också, nu ska inte det här bli någon psykoanalys av dig, men jag liksom tänker på andra saker som du har gjort bakåt i tiden. Sen när du till exempel började med paddel, då var känslan att i början tyckte du att det var kul och liksom, ah, det är bara roligt att spela, bla bla bla. Sen blev det superseriöst och så skulle du ta lektioner och då blev du jättearg om du förlorade och om ni förlorade mot några som du tyckte var sämre. Och sen så slutade du med paddel för då var ju inte det kul längre. För du tappade ju liksom glädjen i det när det blev för seriöst.
Ja, alltså jag hamnar verkligen i... Det blir för hög tröskel. Det blir för mycket press för mig. Det blir, jag tappar den här kärleken till en aktivitet. Som jag kan ju bli så förälskad som du. Du blir lite mer manisk. Men jag kan bli så förälskad i en aktivitet och så uppfylld. Och så blir det så destruktivt. Och... Den här veckan har jag varit lite orolig hela den här skidsäsongen för att jag har skapat en inflation, inte bara på samhällsekonomisk status, en inflation i min skidåkning för att jag har åkt så långt varje pass. Det måste vara 2 mil för att det ska liksom räknas. Jag måste slå förra årets antal mil på säsong. Och då blir det så himla jobbigt att ta på mig pjäxorna. Det blir sånt projekt. Och då så bestämde jag mig för, nu slutar jag räkna kilometer. Så nu skriver jag inte upp i min träningsdagbok hur många kilometer längd jag åker. Och den här veckan nu, så på riktigt så drar jag runt min systers 2-åriga son i en sån här Thule glider slädevagn. En sån här vagn som man kan göra till cykel, till löpning, med skidor eller cityhjul. Så kan man sätta sig. Så jag har hyrt en sån. Så då drar jag runt honom. Det är asajobbigt. Men det är också betydligt roligare än att ligga och köra långpass. 2,5 upp till 3 mil på fjället som jag gjorde förra året. Och då är det så här skönt att jag kan åka kortare pass. Jag tycker att det känns mycket mer meningsfullt. Jag delar det här med min syster och med min systerson. Jag tänker att jag investerar i vår relation framåt i tiden. Och det är som att bryta en lite destruktiv relation till längdskidåkningen som jag har utvecklat genom att träna för att bli så här bra som jag ändå har blivit. Så det var också så här skönt. Men nu är det som att du knyter ihop säcken åt mig, Jessica.
Ja, varsågod för självinsikten. För att när du säger så här, jag blir väldigt inne i en aktivitet, en hobby, och så ska jag bli så bra, så bra, så bra. Och sen blir det inte kul för det blir för mycket press. Pressen sätter du ju bara själv. Det är ju ingen annan som sätter press på dig. Det är ju ingen annan som förväntar sig att du ska bli proffsspelare i paddel eller liksom köra 157 mil skidor per säsong. Eller. Det är bara du själv. Och sen så bara, är det inte kul längre för det är så mycket press. Men var kommer pressen ifrån? Den kommer bara från dig själv. Släpp det då.
Ja. Oh. Gud, vad intressant det är med det mänskliga beteendet.
Jo, men det är kul också för nu, vi har ju känt varandra så himla länge så att man kan liksom ändå, aha, vänta nu, det här känner jag igen med Lovisa. Nu kan man ju bara lägga ihop pusselbitar som blir till ett mönster som blir till dina beteenden och dina personlighetsdrag. Det är ganska intressant faktiskt, på ett djupare plan.
Och därför så ska jag då åka 8 kilometer längd nu. Med min systerson. Och vi har med oss kakor. Och vi har med oss festis. Och vi har ett liggunderlag. Och så ska vi stanna vid ett vindskydd. Och sitta och mysa i solen halvvägs. Och sen så ska vi tillbaka. Och sen var det liksom dagsverket gjort.
Gud vad mysigt. Det låter som en toppen dag. Och innan vi avrundar den här veckans träningspodd. Så har jag 2 lite roliga grejer som jag tänkte berätta.
Kör.
Det ena är... en liten historia om hur Gud straffar somliga med en gång. Det var när jag skulle gå till min naprapat och få ett träningsprogram. Jag fick ett mastigt träningsprogram av henne som jag försökte köra på gymmet, och det tog över en timme. Så jag gick till henne nästa gång och sa bara, du, jag kommer inte att kunna göra det här programmet för det tar så jävla lång tid. Hon bara, men du ska inte göra alla övningar varje gång. Jag bara, nej, okej, det hade jag inte fattat. Hon bara, du får välja lite, så kör du lite olika varje dag. Jag bara, okej, fattar. Så bättre gör varje dag, men inte alla övningar. Ja, okej, då blev det lite lättare. Men i alla fall, jag kom dit sen, andan i halsen. Och det här, hon har då ett rum på Aktik i Kista, ett gym då. Och så skulle jag gå in där, och då måste man gå igenom spärren för att komma in till hennes rum som är på nedervåningen. Det är ett jättestort gym. Och ingen står där i receptionen, och jag får panik, bara ringer på klockan. Jag är sen. Ingen står där. Jag bara, fan också. Men jag får hoppa över spärrarna. Det är såna här spärrar då där. Och jag försöker hoppa över, men det var ju högt och jag hade massa grejer i händerna. Och så en kille bara, du, är det inte bättre att du bara trycker på exit och så smiter du in åt fel håll? Jag bara, ja, det var ju en bra idé. För då kan man ju trycka på exit utan att ha kort, och då öppnar sig spärrarna och så kan man gå ut liksom. Ja, så jag trycker på exit och försöker smita in då åt andra hållet. Men det tyckte ju inte spärren att man skulle få göra. Det fanns ju såklart en funktion för det. Så den stänger sig på mig. Och det här är inte som en hissdörr som bara så här, åh, det kom något emellan, jag går upp igen. Nej, 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 nej. Den trycker ihop mig som en jävla pannkaka, den här spärren. Alltså, jag skriker, och han bara, oj då. Jag bara, det där var en jättedum idé, sa jag till honom. Tipsa inte någon annan om det där. Så jag blev typ arg på honom. Och springer ner till min apparat och ser direkt så här, oj då. Apropå blodpropp, men här snackar vi lårkakor. Och nu några dagar senare så kan jag säga att jag har så stora blåmärken så att det liknar dem jag hade när jag blev påkörd i skidbacken förra året, om någon minns. Det är liksom enorma blaffor och rejält ont i båda låren, så att det var ingen bra idé att planka. Det var en rolig historia. Försök aldrig planka i en spärr. Det kan straffa sig. Men vet du vad? Det här är det roligaste, Lovisa, som har hänt den här veckan. Jag fick ett DM på Instagram från en kvinna i Kanada som skrev till mig att dels att hon då lyssnar på poddarna och promenerar till dem och älskar Love is Blind, och hon och hennes vänner här i Vancouver, Kanada, där hon bor, det var en svensk tjej, kollar alla på Love is Blind och de tycker det är så bra, bla bla bla. Men sen säger hon så här, jag lyssnade på en podd där i USA med Bradley Cooper, och han är ett stort fan av Love is Blind Sverige. Nej men alltså, hur sjukt?
Jag ser ju att du pikar.
Nej men det var så sjukt, och jag bara, men gud, det här är ju inte sant. Jag måste googla det här. Ja, då är det flera tidningar som har skrivit om det här också. Du vet, Us Weekly till exempel och massa andra tidningar har skrivit om vad han pratar om i den här podden då. Bland annat att han är ett stort fan av Love is Blind Sweden. Då säger han så här, he also noted that he finished season one of Love is Blind Sweden, which he described as incredible, despite disliking the dubbing. De har ju dubbat oss då, så att vi pratar ju engelska i USA. Men det gillade inte Bradley Cooper. Han tyckte vi skulle prata vårt originalspråk. Och så skriver han så här, vad det är han gillar. Different mannerisms, different way of communicating, he explained. And they are all real handsome over there in Sweden. Men det var så sjukt, vad tanken så här. Fan, vad sjukt att Bradley Cooper har suttit och tittat på mig i ett program som jag har gjort. Det är ju helt bizarrt.
Oh. Alltså tänk 17-åriga Jessica på basketgymnasium i Huskvarna.
Nej men det går nästan inte att ta in, det är så jävla konstigt. Så tänkte jag så här, är det här fånigt att tycka att det här är coolt? Men sen kom jag fram till att nej, det är inte fånigt. Jag lade ut det på Threads också, så här, är det fånigt att tycka att det är coolt att Bradley Cooper liksom älskar Love is Blind Sweden och tycker att vi svenskar är så snygga? Och då var David Sundin en av de första som skrev så här, 0% fånigt, 100% wow. Så tänkte jag så här, ja, det är fan wow alltså. Det var kul.
Gud, ja, vad glad jag är för din skull.
Ja, det är ju bara en liten grej som man kan njuta av här i livet. Fan vad kul, Bradley Cooper har ändå suttit och kollat mig på tv.
Jessica, 94 år gammal, berättar för barnbarnsbarnen om ja, men när dåtidens stora stjärna tittade och skrev om dig.
du ja. Se.
Jag har ju varit tvungen att screenshotta, så jag kommer att spara det och visa mina barnbarns barn. Ja, ett liv. Saker som händer i ett liv. Underbart. Tänkte bara skulle avsluta med en liten glad nyhet, det sista jag gör här feel i Kärnspodden. Ja, nu har vi pratat skit länge, Lovisa, men vi hade också mycket kul att säga idag, tycker jag.
Ja, i nästa veckas avsnitt av Tränetspodden så bjussar jag på en 500-ring som jag för första gången i livet har kört vid en fjällsjö i halvmeter uppemot en meter djup snö.
Oh la la la! Oj, oj, oj! Och vad ska jag bjussa på då? Ja, men jag kan bjussa på min sportlovsträning som har varit ganska mastig. Men jag tar inte den idag då, utan jag sparar den till nästa vecka.
Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram!
Hej ho!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.